Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. Programmet som följer är producerat av Samhällsredaktionen. Här får ni möta kommunens nya chef för socialförvaltningen. Den tjänstemannastab som stöttar socialnämnden i dess arbete. Den nya chefen heter Åsa Danielsson och samtalar med mig Leif Bratt om sitt arbete och ansvarsområde. Men först Åsa, vem är du? Vad har du för bakgrund och arbetslivserfarenhet? Vad gör dig kompetent till den här uppgiften?
Ja, jag har varit här nu i 6 månader och min bakgrund är att jag är socionom och har arbetat med det sociala arbetet i väldigt många år. Jag blev klar och första gången arbetade som socialsekreterare 1988 och har sedan arbetat i några olika kommuner. Jag har även arbetat som chef i landstinget under en period, som verksamhetschef där, vilket är väldigt bra eftersom vi också hanterar hälso- och sjukvårdslagen mer och mer i socialtjänsten. Jag har även under en period varit egen företagare, så att jag har även med mig det perspektivet. Så jag har en lång erfarenhet av sociala frågor på alla dess områden och har även varit chef i över 20 år.
Då när du säger ert ansvarsområde, vad är det ni har ansvar för i socialtjänsten? Vad ska ni göra för kommuninvånarna?
Precis. I Tyresö så är det bra tycker jag. Vi har en samlad socialtjänst. Det vill säga att vi ansvarar för något som heter individ- och familjeomsorg. Det betyder att vi ansvarar för en enhet som arbetar med försörjningsstöd.
Alltså, är det vi kallade socialbidrag för
tiden? Ja, just det. Det heter idag försörjningsstöd. Och det är reglerat på regeringsnivå kan man säga. Att det finns fastställda riktlinjer för på Socialstyrelsen för hur vi ska hantera detta med nivåer och annat. Sen kan kommunen lokalt göra justeringar, men det finns fastställda riksnormer som det kallas. Det är en enhet som arbetar med den här verksamheten på individ- och familjeomsorgen. Sen har vi barn- och ungdomsenhet som arbetar med att ta emot olika anmälningar från personer som antingen söker själv bistånd av olika slag eller att man uttrycker från skola eller från allmänhet eller från andra polis eller andra aktörer oro för att barn eller ungdomar far illa. Då utreder vi där barn och ungdomars och familjers situation. Och så kan vi då komma fram till olika beslut. Beslut om bistånd eller beslut om åtgärder av olika slag. Sen har vi en enhet som arbetar med missbruksfrågor, beroendeproblematik av olika slag. Det kan handla om spelberoende, framförallt det vanligaste är ju alkohol- och narkotikaberoende. Och de bedömer då, människor kan komma och söka själv eller så kan man kan anmäla oro för en anhörig eller någon arbetskamrat eller så. Och sen kan man då utreda och se vilket behov som finns av olika insatser och stöd. Och i några enstaka fall så kan man, om situationen är mycket allvarlig, då behöva gå in akut med tvångsomhändertagande i yttersta nödfall.
Vem är det då som bestämmer om en socialsekreterare tycker att mitt missbruk av alkohol är för stort? Kan hon beordra mig att sluta? Jag förstår att frågan är lite löjlig, men jag vill veta var går gränsen någonstans? När bestämmer jag själv med mitt liv och när tar ni över?
Ja. När situationen är så, och då pratar vi om i den akuta situationen, så väldigt allvarlig att jag kan skada mig själv eller andra. Och då pratar vi om i den akuta situationen att det är så uppenbart allvarligt, till exempel när det gäller vuxet missbruk, att någon kan kanske dö av sitt missbruk. Att någon är väldigt fysiskt eller psykiskt väldigt illa däran. Då kan man behöva gå in och pröva. Då gör man det hos domstol som avgör om man i det alldeles akuta skedet då ska gå in och besluta åt någon annan människa. Och det är någonting som sen prövas ganska, alltså det får man bara göra i den akuta situationen, och sen omprövas det ganska fort av domstolen för att se om det behöver vara långvarigt eller om det ska avbrytas. För att det syftet är att man kan inte låta människor fara. Alltså det finns en gräns för samhället hur mycket man kan låta människor fara illa. Om det finns risk för att någon kan dö. Vi säger den situationen att man är väldigt, väldigt allvarligt fara och färde. Då måste man som från samhället gå in och gripa in. Men det finns en domstol som prövar detta då. Och sen ganska snart då, så blir det frivillighet igen. Då, att man försöker att bryta ett beteende, bryta ett mönster. Det vi pratar om ytterligheter. Väldigt ofta så vill människor ha hjälp och stöd i den situationen. Man vill liksom ha råd och kunskap om hur man kan ta sig ur det här och ta sig vidare.
Men när det gäller barn då,
ja.
Då har man väl inte alltid tid kanske att vänta på en domstol? Eller men när du säger domstol, är det den myndighetsutövning ni kan utöva som socialtjänst?
Nej, det är rättssystemet som ska granska och se om vi gör rätt eller fel. Det är ju så det fungerar, där människor också ska kunna pröva sin sak. Alltså myndigheterna kan inte vara allsmäktiga, utan man måste få sin sak prövad på ett rättsligt korrekt sätt med advokat och annat. Naturligtvis, om vi pratar om tvångslagarna så är det ju på det sättet. Men vi pratade om att jag skulle beskriva vad socialförvaltningen gör. Och förutom de här enheterna så är det också så att vi har en enhet som hanterar familjerättsliga frågor och familjehemsfrågor och kontaktpersoner. Och det de gör är att man jobbar med där föräldrar inte kan komma överens, till exempel i de är utreder då frågorna om vem som ska ha vårdnaden, till exempel. Vårdnadsutredningar till domstolen gör de. De jobbar också förebyggande med samtal och stödjer människor i att hitta hur de ska gemensamt ta hand om sina barn. Familjehemsgruppen, de utreder och söker efter goda familjehem som kan tänkas att ta emot ett barn i sitt hem. Sen har vi även kontaktpersoner där man stödjer en individ eller en familj eller ett barn. Barn eller vuxna eller familj kan man stödja dem på olika sätt i sådana uppdrag. Det är en enhet som jobbar med sådana saker. Sen har vi det vi kallar för öppenvård då, där vi har stöd på hemmaplan då, med familjebehandlare och annat. Där vi också en enhet som jobbar med de frågorna. Så individ- och familjeomsorgen arbetar väldigt brett med många frågor. Och även våld, hedersrelaterade våld i nära relation är ju någonting som vi arbetar väldigt mycket med för att stävja. Och där har vi olika grupper och konstellationer, kommunövergripande också, som arbetar. Så har vi ett område som heter funktionshinderområdet. Där människor som har olika funktionsnedsättningar då kan få sin sak prövad. Man, enligt de lagar och regler och vad man har rätt till. En rättighetslag, LSS till exempel. Och där man då ska i kommunen säkerställa att de får det stöd och hjälp som de har rätt till och behov av. Och då är det ju olika typer av funktionsnedsättningar vi pratar om. Det kan handla om att man behöver boendestöd i sin vardag, till exempel. Man behöver, vissa personer behöver särskilt boende, alltså stöd i boendesituationen för att klara sin vardag. Det finns olika typer av saker man kan behöva stöd i. Eller information eller hjälp till rätt instans eller vad det nu är för någonting. Va? Sen har vi ett annat område som är starkt växande nu, och det är ju äldreomsorgen. Och där har vi både då att vi arbetar med myndighetsutövning, det vi kallar för att man behovsprövar. Vilken typ av stöd man behöver. Det kan vara allt ifrån i det dagliga att man behöver kanske hjälp att handla, hjälp och att någon som kommer och hjälper en i hemma i form av hemtjänst. Det är ju väldigt många som köper den typen av tjänster i kommunen. Då utreder vi och ser på vilket sätt kan vi stödja det här. Och sen beviljar vi det då. Och sen kan det handla om korttidsboende, avlastningsboende, Det kan handla om särskilt boende för människor som då inte längre orkar eller utifrån de kriterier som kommunen har satt upp då behöver bo i en särskild boendeform. Av åldersskäl, av olika skäl då, att man medicinska skäl eller så kan det vara. Så att det är de stora områdena som vi håller på med. Sen arbetar vi ju förebyggande, väldigt nära i samverkan då med till exempel skolan. Vi försöker komma in tidigt och stödja. Vi jobbar, har ju till exempel en öppen förskola där människor får komma och ja, få föräldrastöd på olika sätt då. Så att, det är ganska brett område vi arbetar utifrån kan jag säga. Både då det förebyggande ansvaret vi har, myndighetsutövningen och sen biståndsbehovet vi bedömer då där människor får bistånd och där vi följer upp och kvalitetssäkrar att de får det de har rätt till helt enkelt. Och det vi också måste göra det är att säkerställa det jag brukar kalla för likställigheten, att vi har tydliga riktlinjer så att alla ska på samma grunder få samma beslut. Det är jätteviktigt. Och det har ju med både lagstiftningen och myndighetsutövningen att göra. Och att vi måste vara väldigt duktiga på att kvalitetssäkra det vi håller på med. Så att vi gör allt som står i vår makt och ser till att de medborgarna som finns här ska verkligen få saker med kvalitet. Mm.
Du sa när du nämnde området funktionsnedsättning ja, så använder du en förkortning LSS. Ja. Den får du förklara.
Ja. Lagen om särskild service, det handlar ju om att det är en lagstiftning, en rättighetslagstiftning där man utifrån de olika nedsättningar eller diagnoser som man har fått då så prövas, lagen är utformad så att man ska uppfylla olika kriterier då för att ha rätt till olika saker av stöd och service och sådana saker. Sen finns det ju ett område som heter socialpsykiatri som då mer här leder till socialtjänstlagen som man använder och tillämpar i individ- och familjeomsorgen och äldreomsorgen då. Mm. Och det är också ett område som vi arbetar med. Och det handlar ju om att det kan vara psykisk ohälsa, ibland kan det vara kombination med funktionsnedsättningar. Det finns ju olika typer av situationer som vi behöver hela tiden stödja och underlätta för människor i sin vardag då. Och det, så att man kan säga att vi har hela den spektrat.
Det här kunde ju du berätta för att du har så lång arbetslivserfarenhet. Då blir nästa moment i det här, det som är lite kortare för dig, det är den tid du har varit i Tyresö. Mm, mm. Du nämnde själv 6 månader, men tycker du att du har bildat en uppfattning om jag nu får kalla det, den sociala situationen i Tyresö? Mm, mm. Är det illa ställt eller är det som det brukar se ut i ett vanligt samhälle? Eller är vi förskonade från mångt och mycket?
Jag tycker ju att det här är en väldigt trevlig kommun. Och där det finns, den är fortfarande inte större än att vi kan ha en god gemenskap. Och det tycker jag att jag möter när jag möter intresseorganisationer och medborgare, så finns det ett stort engagemang. Politiskt finns det ett starkt engagemang för kommunen. Jag tycker att det jag upplever och uppfattar är en väldigt god kommun att bo och leva i. Verkligen. Stort engagemang. Det är klart att det är en inflyttningskommun som växer väldigt snabbt. Och det kommer ju påverka i viss mån. Och det är det vi försöker vara duktiga på nu, ta höjd för och se hur vi kan rigga för att möta det behoven som är. Sen är det ju som i alla kommuner att människor har olika typer av svårigheter och bekymmer. Det vet vi. Om man tittar nationellt så är ju den psykiska ohälsan är ju ganska stor. Va? Och där är man ju inte förskonad i Tyresö heller, så är det ju. Men på totalen så tycker inte jag att Tyresö är särskilt belastat om man säger, utan det finns otroligt mycket resurser. Och det finns, det jag möter är en väldigt kvalificerad och god socialtjänst, det vill jag säga. Som naturligtvis har utmaningar nu att när kommunen växer att räcka till och vi behöver rigga med olika saker. Det är det jag fokuserar på, men jag kan säga att jag är väldigt nöjd och tillfreds med den kompetens som finns och jag tycker att vi tar om hand. Vi är väldigt snabba att ta om hand. Vi har fått goda resultat just när det gäller bemötandet och att vara snabba i att inom en dag då möta upp. Va? Så på det sättet så tycker jag att det fungerar bra.
Mm. Men om man då pratar om socialtjänsten, och du har själv nämnt att ni är delvis en myndighet.
Ja.
Och det finns rättighetslagstiftning.
Ja.
Samtidigt är det en politisk organisation du jobbar i.
Ja.
Vem har övertag? Alltså, vi har ju, som jag sa, socialtjänstlagen. Som är, över tid har utvecklats en klar och tydlig praxis kring.
Ja.
Hur mycket kan politiker då sätta sin prägel på socialtjänsten? Alltså, varför behöver man en politisk socialnämnd?
Det handlar om väldigt mycket prioriteringar. Politiska prioriteringar. Tillämpningen av lagstiftningen, så är det som du säger, det är lagar och regler och praxis som vi följer. Och det är oerhört viktigt för att få den här likställigheten. Men man kan säga så här att nivån på kvaliteten sätter ju varje kommuns politiker. Hur hög ribba ska vi ha och så vidare. Va? Och där är det ju så att vi tjänstemän för dialog med politiken, så att vi ger dem goda underlag och förutsättningar för att fatta bra beslut när det gäller det. Och sen handlar det ju om, som till exempel, så har ju man politiskt sagt här i Tyresö att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare. Det är ett sånt typiskt politiskt mål som spänner över alla förvaltningar. Och det är också en sån som vi förhåller oss till då, att hela tiden stimulera och arbeta utifrån de mål och riktlinjer. Man kan säga att det är en inriktning som man väljer i kommunen. Ett annat exempel är ju att man politiskt har valt att man vill ha valfrihet. Det vill säga att man vill att kommunmedborgarna i hög utsträckning ska kunna välja hur utformningen av servicen ska se ut. Såna här saker är ju politiskt uppställda mål. Om du förstår skillnaden då. Mm. Att myndigheten, där måste vi följa lagar och regler, och det är det vi ska vara skickliga på som tjänstemän. Och att hela tiden ge goda underlag till politiken för att man ska kunna se att prioriterar vi så här, då får det de här konsekvenserna. I förhållande till de medborgarna som söker hjälp, i förhållande till de beslut vi behöver fatta. Och sen får man så att säga, så handlar det ju om i slutändan prioriteringar då, och nivåer på hur mycket resurser man vill lägga.
Mm. Men om vi då pratar politik... Ni som tjänstemän är ju inte mer än människor ni också. Och ni kanske har någon viss politisk ideologi med er när ni kommer. På samma sätt som då politikerna måste förhålla sig till socialtjänstlagen och dess praxis.
Mm.
Så hur förhåller ni er själva till den eventuella politiska preferens ni själva har som tjänstemän? Hur kan ni förhålla er så att säga neutrala eller objektiva, vilka ord jag nu ska använda?
Jag tror att det ligger, för mig är det som självklarhet att jag är väldigt opolitisk i det här sammanhanget. Därför att jag har valt att jobba som tjänsteman. Och det därför att jag tycker så mycket om att skapa kvalitet i professionen. Så för mig är det, jag tycker inte att det är svårt. Jag har arbetat under olika styre och jag kan säga att engagemanget har varit lika stort i båda alternativen. Så att för mig handlar det om att vara den här professionella tjänstemannen som hela tiden leder och samordnar och styr det mesta möjliga av det här. Och att vara lyhörd för den politiska preferenserna så att säga, och ge så mycket kunskap som jag kan, så att man kan fatta de korrekta besluten. För det är ju det vi vill. Vi vill ju att man har en väldigt påläst politik som ska känna att man är trygg med de beslut man fattar. Så att för mig är det inte svårt. Det kan jag inte säga.
Du nämnde själv då att din uppgift som chef är att styra. Och då gissar jag då att eftersom du jobbar i en politisk organisation så har du fått något slags styrverktyg, styrdokument eller något mål som ska uppnås och sådana saker. Hur uppfattar du att du ska styra? Åt vilka håll ska du styra?
Det vi arbetar utifrån, det är ju att vi har det vi kallar för nämndplan. Varje nämnd har en nämndplan. Och den förhåller sig till den mer övergripande kommunplanen. Det finns alltså en röd tråd. Och det jag ser som oerhört avgörande, det är att vi förvaltningschefer är lojala till detta. Att vi arbetar i vår kommunledningsgrupp med att synkronisera och samordna oss kring kommunplanen, så att våra nämndplaner då samordnar oss i de här frågor som är. Va? Och där är det ju så att vi har målkonferenser med nämnden till exempel, vi chefer. Så det liksom får växa fram hur utformningen ser ut i förhållande till kommunens helhet, i förhållande till de respektive nämnderna, så att inte vi jobbar i stuprör utan att vi hänger ihop. Jag kan ta ett exempel. Så hade vi i höstas här, vi hade en konferens ihop med skolan. Alltså det vill säga att barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden hade en konferens tillsammans. Och där vi gav då dem underlag, politiken. Vi gav dem underlag från tjänstemannasidan på hur vi samordnar oss och så vidare. För att de skulle kunna jobba tillsammans en dag och se hur kan vi samordna oss. Det är ett sånt exempel på hur det växer fram, så att säga. Att jag förhåller mig till de kommunala mål som är satta här och försöker vara den bästa resurs jag kan till och stöd till politiken i att fatta bra beslut då. Men som tjänstemän så är vi hela tiden, så håller vi oss till de politiska ramarna och förutsättningarna. Och det handlar ju om att ge kloka råd och att vi hela tiden försöker vara så precisa och exakta som vi kan i de behov vi ser. Att beskriva, vi har alltså varje år tidig vår nu, så plockar vi fram det vi kallar för behovsplaner. Vi gör en omvärldsspaning, en omvärldsanalys, och så tittar vi på vad är det för tendenser vi ser, vad är det för lagar som är på gång, vad är det för nya saker som vi behöver förhålla oss till i vår omvärld, för det är ganska mycket på en myndighet. Och sen så tittar vi på det, vad kommer det att påverka våra mål, vår inriktning, riktning och vår ekonomi. Och sen så tittar vi väldigt mycket på demografin, på vilket sätt växer kommunen, åldersmässigt och så vidare. Va? Och sen tittar vi lite belastning, vi tittar då vad vi kan se för någonting. Och då synkroniserar vi oss och stämmer av väldigt mycket med vår omvärld här lokalt i Tyresö. Så. Det är ungefär så, väldigt kort sammanfattningsvis. Och utifrån det sen så försöker vi se då, i vilken ordning vill politiken då att vi ska jobba med de olika inriktningarna. Och hur kan vi sätta ner stenarna? Och så diskuterar vi med politiken omkring detta, hur vi ska förhålla oss då till nämndplanen. Och så kan vi få särskilda uppdrag av nämnden. Som anses väldigt viktiga då, som vi ska utföra då just det här året. Ett sånt exempel kan jag nämna, det är det som heter Silvia-certifieringen som har stått om i tidningen tidigare. Det handlar om att man vill certifiera vår äldreomsorg i Tyresö kommun i att bli väldigt duktiga i demensvården. Det är ett sånt exempel på ett särskilt uppdrag som vi nu arbetar med att förverkliga.
Mm. Du nämnde inledningsvis det här med nämndplan, att det var ett styrdokument. Ja. Kan du ge något kort exempel, konkretisera, vad säger nämndplanen dig, åt vilka håll ska du gå?
Ja, och då är det så att man bryter ner nämndplanen från det Tyresös vision som vi arbetar med, strategier och mål då. Och om man säger Tyresös vision, så handlar ju det om livskvalitet, man vill ha en attraktiv kommun. Och det handlar ju om att sätta kvalitetsmål då. Att vi ska vara en väldigt attraktiv boendekommun. Och där handlar det ju om att vi kan arbeta då förebyggande väldigt mycket. Till exempel på äldredelen så handlar det om att vi vill utveckla någonting som heter Trygg i Tyresö. Att man ska få mindre fallskador, att man ska kunna jobba och bo hemma längre. Och att man ska kunna arbeta, eller man ska kunna känna sig trygg i sin boendesituation. Det är ett sånt exempel. Så vi försöker bryta ner de visioner som kommunen har för att vara då en attraktiv boendekommun. Väldigt mycket handlar ju om detta. Att försöka säkerställa hur bryter vi ner och få medborgarna att både känna sig trygga och få den här livskvaliteten som vi vill ha. Vi förhåller oss till exempel även till ett blomstrande näringsliv. Förhåller vi oss till, va? Vi har kan ta som ett exempel. Vi har sociala företag som vi både köper tjänster av och samarbetar med. Det är ett sånt exempel. Och sen handlar det om den här långsiktiga effektiva hushållningen. Att vi försöker se hur kan vi samordna, samutnyttja och på olika sätt få den här långsiktiga goda ekonomiska hushållningen. Så att Tyresöborna ska känna att man använder varje skattekrona på optimalt sätt. Det är sådana exempel på hur man bryter ner och förhåller sig till de övergripande målen. Och det här som jag nämnde förut, attraktiv arbetsgivare, är ju någonting som är väldigt viktigt för oss. Det jobbar vi mycket med. Hur ska vi kunna vara fortsatt synas och höras och vara skickliga i att utveckla vårt arbete så att vi får personal att tycka att det är väldigt intressant att jobba hos oss. Det är ju en väldigt central fråga för många kommuner idag.
Men du, det jag är ute efter, det är, alltså, du pratar om målen.
Ja.
Men jag vill veta, hur kommer ni dit? Vad ska du som chef tala om för dina medarbetare nu? Till exempel, vi ska minska antalet fallolyckor. Mm. Hur gör ni det konkret så att det blir färre fallolyckor? Att vara en attraktiv arbetsgivare, ja. Jobbar du för att lönerna ska höjas, eller vad ingår i det här att vara attraktiv arbetsgivare?
Det ingår i lönerna har ju visat sig att det är ju inte ens hälften av orsaken till varför man vill arbeta, utan det handlar ju om goda villkor. Det handlar om till exempel att jag känner att jag kan påverka min arbetssituation i hög utsträckning. Det handlar ju om en arbetsmiljö där jag får vara med och utveckla verksamhet. Det handlar om sådana saker. Och sen handlar det förstås om att vi är med i sammanhang som är intressanta. Jag kan ta ett exempel. Vi har arbetat, i socialtjänsten har vi olika delar väldigt duktiga. Och vi har en del som jag kommer få tänka på nu som där man har hittat nya sätt att arbeta med den vuxna missbruksvården för vuxna då, och där man samordnar sig med barn och familj, och man har hittat nya sätt att uppmärksamma och identifiera barn som lever i förhållanden där man behöver stöd och hjälp och kunskap man har hittat det här på ett väldigt systematiskt och bra sätt, och då har det uppmärksammats till exempel i vårt SKL då, som är vårt gemensamma samordningsorgan, om man säger.
Sveriges kommuner och landsting.
Vårt intresseorgan gemensamt. Det har uppmärksammats där. Det har också uppmärksammats nu, kommer att komma ut i Socionomen, som är en tidning som finns på socialförvaltningarna i hela landet. Va? Det är också sådana sätt som vi försöker få ut vårt budskap på ett bra sätt, och det säger ju också att vi har många duktiga medarbetare naturligtvis. Så jag tror ju väldigt hög utsträckning när det gäller den delen att medarbetare sprider det goda ordet. Om vi har medarbetare som är nöjda och trivs, så sprider de ut det goda ordet i hög utsträckning, och då kan vi också vara attraktiva på det sättet. Man berättar i sitt nätverk och sin omgivning att här är det bra att arbeta. Jag tror mycket på den metoden, om jag ska vara ärlig.
Du sa också så här att ett mål var att få kommuninvånarna att känna att skatten används på ett klokt sätt, varje skatt. Hur kommunicerar ni det så att jag känner att ni använder pengarna rätt?
Nu menar du hur vi kommunicerar ut det via hemsida och i tidningen?
Nej, jag vet inte. Det var du som nämnde som en av de här sakerna nämndplanen.
Ja, det är så här att det vi gör är att vi tillsammans försöker vara så skickliga vi kan på att beräkna och på att samordna och effektivisera. Kvalitet handlar ju om långsiktighet. Att man bygger saker på rätt sätt så att det håller länge. Oavsett om det är system och sätt att arbeta, eller om det är att vi bygger boenden eller tillåter entreprenörer att komma in och bygga boenden där vi har tänkt igenom att vi kan använda dem på ett rätt sätt på lång sikt. Det handlar ju om kompetens och kunnande och att man helt enkelt planerar väldigt mycket så att vi får goda effekter. Det är sådana saker, och för mig är ju det handlar ju om att skapa en god kvalitet. Har du en god kvalitet över tid så är det mer hållbart ekonomiskt. Det är ju bara så.
Då har vi pratat en hel del, Åsa, om mål och vad socialtjänsten ska göra. Och då kommer vi kanske till pudens kärna. Har du tillräckligt med resurser för att klara av den här nämndplanen? Ser situationen, den sociala situationen nu framgent? Mm. Är den under kontroll?
Ja, det är så här att man kan säga att för i nämndplanen nu för 2015 då, så är det i runda slänga 700 000 som, förlåt, 700 miljoner, förlåt mig, som vi har inlagt i vår budget som fördelar sig på de tre olika områdena. Och då kan man säga så här att uppräkningar då sker utifrån den demografi, alltså vi ökar ju antalet invånare. Och där har jag gott hopp om att det ska fungera när det gäller äldreomsorgen och även funktionshinderområdet. Vi har fått extra tillskott där. Så, och där har vi ju försökt beräkna så konkret vi kan, så det ser jag ljust på. På individ- och familjeomsorgen så har vi ju ett område som heter barn och ungdom. Och där har är det fortfarande svårt för oss att få en balans. Och det håller vi på och tittar på och analyserar vilka insatser och åtgärder som behöver göras. Vi arbetar, rapporterar ju till nämnden löpande om detta. Och det är ju som sagt ett nationellt problem att hitta socialsekreterare i den situation vi har. Vi konkurrerar ju just nu väldigt mycket med andra kommuner. Och där kan jag säga att jag som socialchef i mitt nätverk med andra socialchefer, vi tittar på hur kan vi hjälpas åt i den här regionen istället för att hamna i konkurrens. Det tror vi är väldigt viktigt. Och jag vet också att det finns ju en nationell barnsamordnare som nu är utsedd och ska under det här året jobba fram riktlinjer för hur vi ska komma till rätta med den här frågan. Så där har vi ju utmaningar. Absolut har vi det. Där vi inte idag hinner hålla utredningstiderna. Och det hjälper inte att andra kommuner har samma bekymmer, utan det är vårt bekymmer. Där vi jobbar väldigt intensivt med att hitta lösningar. Så att man kan säga att det är ett område som är bekymmersamt just nu.
Mm. Men samtidigt kan det vara lite tröst då att ni har identifierat problemet, så att ni vet vad ni ska jobba med för att det ska bli bättre.
Ja, alltså på kort sikt så försöker vi lösa det så att vi hela tiden har fokus på varje individs behov och gör skyddsbedömningar varje dag kring de ärenden som kommer in på den enheten. Sen tror vi att det är ett mer långsiktigt, vi behöver lösa det långsiktigt. Och där tror jag att det finns saker att göra med andra kommuner i samarbete. Och det är det vi jobbar för, att både på kort och lång sikt hitta lösningar. Men Tyresö kommun har ett väldigt gott rykte som arbetsgivare. Det får jag bevis för väldigt ofta. Och därför så har jag gott hopp om att vi ligger lite bättre till kanske än eventuellt några andra kommuner. Det är ingen glädje för dem, men jag känner ändå att vi har väldigt duktiga chefer som arbetar också och håller ställningarna i detta. Och vi har god kontroll över hur läget är och vi jobbar systematiskt med stöd av våra politiker i den här situationen. Det är viktigt att säga.
Mm. Då ska jag be att få tacka och sen återkomma vid senare tillfälle när du är lite mer varm i kläderna. Mm. Vi fick i alla fall en sammanfattande orientering om socialtjänsten. Mm. Mm. Tack Åsa.
Tack så mycket.